hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Curiositetspodden. Idag så har vi teknikerbrist, så man får göra lite flera saker samtidigt. Ni ska ju inte tro att det är så att jag sitter här själv och pratar. Vi har en spännande gäst, Anne-Grete, som ska strax få presentera sig närmare själv. Som vanligt så tycker vi om när ni gillar det vi gör. Prenumerera gärna på YouTube. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och på Facebook. Samt på e-post curiositetspodden@gmail.com. Och nu lämnar jag vidare.
Ja, och jag heter Erland Kornfeldt, som kanske några har noterat. Och vi brukar ju lägga till en annan liten sån här förtydligande, nämligen att det är Hors-Henrik och Anne-Grete och jag kommer att säga. Det är någonting som vi själva tycker och vi representerar ingenting. Dessutom har vi en annan nymodighet som vi ska introducera som kommer att dyka upp på skärmen, nämligen vi har försökt eftersträva att kunna förbättra oss, och till det ändamålet kommer vi lägga upp en liten QR-kod som gör att man kan gärna swisha någon 10 eller 20 lapp till oss för att vi ska kunna fortsätta utveckla podden. Så det ser vi fram emot. Och med detta sagt så vill jag gärna hälsa Anne-Grete Blander hjärtligt välkommen. Och vi brukar alltid börja med att fråga lite grann vem du är. Och så får man berätta själv på den svåra frågan.
Ja. Ja, som du sa, mitt namn är Anne-Grete Blander. Och jag bor i Järna och arbetar som eurytmist i olika sammanhang.
Och då kan man ju vän av ordning kanske lista sig till vad det här programmet kommer att handla om, nämligen eurytmi. Och jag tänker att du kan väl berätta lite grann, hur började det hela? Hur har du hamnat i en eurytmisituation? Jag antar att du inte är född som eurytmist.
Nej, men ska jag säga. Det har väl nu varit en längtan, men man visste inte vad man längtade efter. Nej. För man visste inte att eurytmi fanns. Och då efter mer än 20 år så kom, av mitt liv, så kom jag till Järna, Rudolf Steiners seminariet, och började där på allmänna linjen. Och så fick jag höra om den eurytmien, som jag tyckte lät spännande. Så jag ansökte om att få komma med på eurytmilinjen, även om jag var lite sent ute. Och det fick jag. Och då blev jag väldigt fascinerad när mina studiekollegor skulle visa vad de hade hållit på med. Och då började de att göra en rak linje. Och så gjorde de en rund linje. Och jag blev väldigt begeistrad av det här, att man kunde ta något sånt på sådant allvar. Och så var det vidare med eurytmiutbildningen, hur man liksom går in i varje kvalitet. Och liksom att det är, ja, man tar sakerna på allvar. Mm.
Men jag tänker då, för Hors-Henrik och jag, vi har ju haft en annan ingång i eurytmi, nämligen vi har åtnjutit det redan i skolan. Åtminstone på min tid så var det inte så populärt bland pojkar. Så där, då blir ju liksom ändå på något vis frågan, vad är det som fascinerar med eurytmi? Det finns ju mycket rörelse man kan göra. På något vis, jag tänker, vad övar man på en utbildning?
Ja, för min del, det som liksom var så stort för mig var att det inre och det yttre kunde gå ihop. För det är det speciella med eurytmin, är att man arbetar med själen. Mm. Det är kanske inte det populära för killar i sin mest tuffaste ålder.
Nej, så kan det vara. Eller i alla fall en annan del av själen.
Ja, just det. Ja, men då vill man ju gärna liksom känna den här, du kan ju säga att själen är med i det också, men det är liksom en av, du känner den styrkan, liksom om du muskeltränar. Mm. Eller, det är liksom en helt annan upplevelse än om det här att du liksom ska ge uttryck för själslivets alla stämningar. Mm. Det är, även om du skulle säga, ja, men puberteten, det är ju då man är som mest upp och ned i själen. Mm. Så det skulle ju vara värdefullt, mm. men det är inte alltid man inser det själv.
Därför jag tänker, det blir ju en sån, kanske redan på elevnivå, men också allmänt sett, att många som ser eurytmi har ju lite svårt att så att säga, uppleva just de här dimensionerna av själen. Det blir ju lätt att man tittar på hur eurytmisten ser ut, eller vad är det för färger. Så det tänker jag, det kanske man behöver prata lite grann om. Vad är det man försöker uttrycka?
Ja, en sak är, skulle jag vilja säga, just det där du säger, vad är det vi är skolade till att se?
Mm.
Det är ofta så, när du jägare är du skolade till att se vilt i skogen, mm. en annan kanske inte ser det.
Ja.
Några går och tittar efter svamp, jag ser aldrig den svampen, och så kommer en annan och ser den direkt.
Mm. Mm.
Så liksom som vi skolar ögat, och det är ju eurytmin otroligt, ska vi kalla det fint. Man måste inte se det fysiska, man ser inte efter det fysiska.
Nej.
Så är det skolade i att titta på dans och liksom fysisk skicklighet. Ja, men det är något annat i eurytmin. Och hur kan man liksom då, det är nästan så där att man ska titta lite, inte direkt, men titta lite sån här nedåt. När man tittar på eurytmin och ser mer, ja men vad är det för en rörelse? Andas det i rummet?
Mm.
Blir det mörkare eller ljusare i rummet? Mm. Liksom, vad sker? Ja, som inte är fysisk.
Och där tänker jag, det är väl en typisk sån här, när man pratar antroposofi. Alltså den gränsen, det är ju den man alltid kommer till. Alltså vad är det man ser och vad är det man inte ser?
Ja.
Och där tänker jag att... jag kan själv uppleva att det inte är så lätt att förklara med ord, för de har en fysisk karaktär, vad man inte ser. Så därför tänker jag att kanske det är svårt för många också att ta till sig eurytmi, just för att man inte får den instruktionen.
Just det.
Vad man ska titta efter.
Ja.
Eller kanske till och med uppleva.
Ja. Jag tror nästan, ja. Så är det nästan som att man måste skole vissa själskvaliteter för att kunna ta del av det hela. Jag upplever själv att ju mer jag utvecklas som eurytmist, ju mer ser jag i en eurytmiföreställning. Mm.
Ja, alltså igen, om jag får ta mig friheten och ha ett litet utifrån perspektiv, så kan man ju ofta uppleva att det är en slags karaktäristika för eurytmister när de tittar på eurytmi, att de mest ser saker som de inte gillar.
Ja, men det så finns ju också. Och det här är ju, eurytmi är ju i ett svårt läge, sceneurytmiskt, konstnärligt sett, för att det finns så få som är professionella.
Ja. Ja.
Så du får alltid det här som man ofta mår när det är amatörgrupper som visar, och säger, ja men se att de liksom, de gör det med det man har.
Mm.
Men det är klart, det måste vara övat, och det är inte alltid det hinner det ens.
Nej.
Och det skulle jag säga, det drar det ofta ner, att man tror eurytmi till slut är något annat än vad det är.
För eurytmiutbildningen är ju ganska lång.
Den är lång.
Ja.
Eller har varit lång.
Ja.
Nu är den ju lite under en ändring.
Ja.
Ja.
Alltså normalt sett har ju en eurytmiutbildning varit 4 år på heltid.
Ja.
Och då är väl en allmän eurytmiutbildning, och sen har man kunnat specialisera sig efter det. Jag menar, bara för en lekman som tittar, så kan det ju också vara viktigt att förstå att det är ganska mycket övning bakom innan man ställer sig på en eurytmiscen. Det var därför jag tänkte, så om man tittar på vad gör man under 4 år? Alltså vad övar man?
Ja, det är mycket.
Ja.
Och det är ju, det är inte bara att man övar saker. Alltså det är inte att du blir duktigare och duktigare.
Mm.
Det är ju förvandlingsprocesser. Det är ju så att du måste bli annorlunda.
Mm.
Så man jobbar mycket med sig själv. Mycket självutveckling.
Mm. Mm.
Det är ju människan som är i centrum i eurytmin. Och om man liker liksom att man måste komma och börja, för exempel det här med själen. Ja, men vad är själen?
Mm.
Hur kan du få ett grepp om den?
Mm.
Hur kan du börja bruka din själ? Att skola själslivet? Det är ju mycket.
Men skulle du säga att, liksom, att man ska titta efter eurytmistens själ För ibland när man tittar så får man ju en känsla av att det är ganska... Alltså om man jämför med teater så ser man inte så mycket av själen på det viset som man är van. Det vill säga om man nu är arg eller glad eller något annat.
Ja, det där är ju intressanta processer. Då, för egentligen så ska man ju se, men det, är ju, det ska ju helt ut i hela kroppsligheten. Mm, mm. Så nog ska man kunna se det.
Ja.
När man har kommit hit.
Ja.
Och uppleva att det liksom, oj, nu händer det något.
För jag tänker att för min egen del, jag tillhör ju skeptikerna eftersom jag hade någon slags negativt insteg i skolan då vi mest bråkade och var avstängda. Så det har tagit mig många år som vuxen och börja njuta av eurytmi. Men jag förstår ju att det är den vägen man behöver gå, just att försöka uppleva andra kvaliteter än om jag går på fotboll eller ballett.
Ja.
Alltså man, det är också rörelser och själsuttryck.
Och skicklighet.
Ja. Men det är en annan typ av skicklighet, tänker jag.
Och då ska jag uppleva det är något som blir likt då, för det är när du skolar dig i något, om du tar fotboll, så när du kommer till ett visst skikt så kan du börja leka.
Mm.
Eller hur? Och innan det så är du liksom, du jobbar så hårt. Och det kan man säga i rytmin också, man jobbar så hårt som du efterfrågar, men vart har uttryck? Ja, men man jobbar så hårt för att få fram det här.
Mm.
Och till det lossnar och man kan liksom bli friare.
Ja,
och att uttrycket kommer fram och det tar tid.
Mm.
Och ibland så, vad ska jag säga, vi har ju akkurat en kultur som säger till människan, ja men tro på dig själv, tro på ditt eget inre, det är nog, det är mer sån här, ja men nej, du kan ju inte det här, lite åt det hållet. Mm. Ja.
Jag tycker också att det är fascinerande, som jag nu har sett det ut med mycket, så det är väldigt många gamla som fortfarande är otroligt rörliga, om man tittar, alltså eurytmister som är 70-80 år. Som fortfarande kan göra väldigt avancerad eurytmi. Det är ju också fascinerande.
Ja.
Att det på något vis tycks påverka även kroppen. Kan du uppleva det också?
Absolut. Alltså det är... det är en gåva att få vara eurytmist. Mm. Och där kommer det till det här... att det liksom... Det är så mycket som du tänker när du ska göra rörelser. Så är man så fysisk. Bundet så det blir stelt. Och då blir man ju lätt stel.
Mm.
Istället för det, ja men hur kan du få det till att strömma igenom?
Mm.
Alltså komma åt en livskraft.
Mm.
Och då har man liksom något helt annat till att få kroppen till att känna sig genomströmt.
För jag menar, en sak som man ju ändå slås av när man tittar på konstneurytmi eller scenneurytmi är ju det här med färger.
Ja.
Det tycks ju ha en väldigt stor betydelse, antar jag.
Ja, jo, men det har ju det. Att det är ju, det kan du säga samma med, man kan gå in i färger och att de faktiskt har en själslig verkan.
Mm.
Att det är ju ett språk i, själv, i sig själv.
Ja.
Om man är liksom det blå eller det röda så har du en helt annan upplevelse.
Men kan du säga eller berätta någonting om den kopplingen, om jag nu säger, för att när ni gör eurytmi så är det ju antingen oftast dikter eller språk eller musik. Men det verkar ju som att man har de här långa klänningarna och slöjor i alla möjliga färger.
Ja, och då blir det ju, vad ska jag säga... Har du ett dansande lätt stycke så har du mer en gul rörelse. Mm. Att gult är liksom mer uttryck för gladare, lättare rörelser. Mm. Eller har du något mer vemodig, att du liksom vill inåt och ha med det blå med en orange slöja runt. Att du har något som drar mer in. Och det vill liksom vara med i uttrycket av om det nu är dikt eller musik. Ja.
Får jag sticka in med en fråga?
Ja.
Alltså jag tänker, för de som inte har så mycket erfarenhet av eurytmi, skulle man kunna säga någonting? Alltså, eurytmin har väl utvecklat sig, som jag har förstått det, i första läget som en konstform, så att säga. Men man arbetar ju med eurytmi på många olika sätt. Skulle ni kunna säga lite mer om det? Så där, så att, ja, för den okunnige som mig.
Ja, du tänker just det att den har olika riktningar. Alltså det ena är det konstnärliga. Som du kan säga att det är ganska, tycker jag, fascinerande att det kommer en ny konstart som är liksom 100 år gammal. Det är klart att den inte är fullkommen.
Mm.
Och att det, liksom, det är något nytt som kommer in i människans historia, tycker jag är fascinerande. Mm. Och som man märker i eurytmin, alltså, som liksom kan växa otroligt med människan. När människan växer så växer eurytmien. Och att det i eurytmien så ligger det här med hälsa, vad är en människa? Ja, men är det när vi är i obalans, för exempel, ja, men det är väl då vi blir sjuka.
Mm.
Och att eurytmien är hela tiden där försöker att liksom hitta den, kan man säga, den riktiga människan. Alltså dig själv.
Mm.
Och det är där liksom hela tiden får greppa, ja, men hur ställer jag mig i en mitt? Att jag kan liksom ha medvetenhet om mig själv och min rörelse. Hur jag går in i världen, hur jag liksom stänger mig för världen. Och jag skulle säga det är nästan, jobbar man så är det nästan direkt helande, eller liksom att det, och därför kan du till och med sätta det på spissen, att om det är någon som är väldigt obalanserad så kan du göra rörelser för att liksom dra tillbaka att du kommer i balans, och det är då du får det du kallar hälsoeurytmi, läkeeurytmi. Så det är en aspekt. Och så har du på skolan då, i Waldorfskolor, att man har eurytmi som pedagogisk fag. Och det är ju samma sak, vi har väldigt lite i vår kultur där du öppnar dig eller stänger dig och ser att det är ett uttryck och att det kan vara fint för människan att känna, och där kommer det med själen, mm. även om du måste inte säga att själen, men att liksom, du bara känner om du öppnar dig eller du stänger dig eller du har något bak, att du kan börja få en erfarenhet, ett rum bak. Så om det inte har gått Waldorfskola så går du aldrig bakåt. Eller att man kan gå en form, att man går till höger och vänster och flera kan göra det samtidigt. Det är ju en glädje när man får till det.
Mm.
Och det är liksom sådär att vi har ju en konstitution där vi kan röra oss och glädjen att röra sig tillsammans.
Mm.
Och den finns i eurytmin och det är ett pedagogiskt grepp.
Ja, jag tänker när du berättar så här så det ord som faller mig in nu är sensibilisering,
ja.
Alltså som en slags princip,
ja.
där ju mycket både för barn och ungdomar, men i samhället i största allmänhet kan man uppleva att gå åt motsatt håll,
ja.
Alltså att det behövs kraftigare och kraftigare intryck för att uppnå en viss reaktion,
ja.
Och då skulle man ju eventuellt kunna uppleva att eurytmi, det är åt andra hållet.
Ja.
Alltså att göra mig mera, skola den här känsligheten för att kunna uppleva någonting mer än det rent fysiska.
Ja.
Så att egentligen om man pratar om antroposofi så skulle eurytmi vara ett ganska bra instrument. För man behöver inte bara tänka eller läsa. Utan man skulle kunna öva den här sensibiliseringen eller möjligheten att uppfatta andra kvaliteter.
Jo, det är så jag upplever det, att eurytmi är egentligen, ja, den har ju sprungit ur det antroposofiska och är direkt en, ska jag kalla det, skolningsväg där du, och det är ju du som är skolar dig, och det är du som måste gå stegen och känna efter, lära sig och tro på sin egen förnimmelse, utveckla förnimmelsesförmågan, märke när är jag i mig. Vi tänker ju aldrig på att, ja, men du kan vara utanför dig. Och vart är gränsen?
Mm.
Och då blir det sån här sensibiliseringsprocess. Och att man liksom får mer, ja, men Jag måste ut av mig själv om jag ska förstå dig.
Mm.
Och så måste jag tillbaka till mig själv.
Mm.
Att det blir, ja, nej, jag tycker det är fantastiskt att få lov att jobba med sådana saker.
Jag vill gärna haka på det här som du var inne med bakre rum.
Ja.
För det kan jag tänka, det kan ju kännas hemtamt så här för inte kanske framförallt i älpsofiska sammanhang. Men det är ju också lite spännande vad det är. Om vi skulle liksom försöka bena lite grann vad är skillnaden? För man kan ju tycka, ja, man tittar bakåt, det verkar ungefär samma som om jag tittar framåt.
Eller hur? Men det är bara att du tittar inte bakåt, för du har ingen sinnen där bak. Jag har ett helt annat rum, du måste öppna i ryggen och börja känna efter.
Mm.
Om man inte vill ta framsidan av en bok.
Ja.
Och så tänker jag också ofta i, om man säger i naturvetenskapen, så är det liksom ingen kvalitativ skillnad på rummet bak och fram. Men i eurytmin så är det helt en kvalitativ skillnad. Om du går framåt så går du liksom in i något där. Om du går bakåt så märker du liksom, ja men det är en helt annan värld. Det är inte den sinnliga världen. Nej. Om du bara liksom strängt känner efter.
Och jag menar, det är väl någonting som man, den mån någon tittar på det här, så kan man väl säga att det här kan man väl prova medans man tittar.
Ja, det här kan man prova.
Som en ren så att säga, sensibiliseringsövning. Ja. För att jag tänker så här, om jag tittar framåt så ser jag ju det jag brukar se. Och vänder jag mig om så ser jag ju samma sak. Medan om jag tittar bakåt så här så går det ändå att uppleva. En, jag skulle också kalla det för en kvalitativ skillnad.
Ja.
Det blir en annan slags upplevelse som jag då ändå skulle vilja påstå är ganska tydlig.
Ja.
Och det tänker jag, det kan ju vara en sån här övergång som ju kan vara ganska lätt att åstadkomma själv.
Ja. Den är enklare, det här är ju ganska tydligt, du har det framme i rummet.
Mm.
Det man inte ofta tänker på att man måste över en mitt för att komma i det bakre rummet.
Ja.
Och så har du, som nästan är svårare, det är att du har en högersida.
Mm.
I örtning går man ju sidlängst också.
Mm.
Du har en högersida. Och här mår du också över en mitt för att komma till en vänstersida. Mm. Och det är lite svårare att differentiera. Mm. Men det är klart det är skillnad.
Mm.
Att du har den,
och man skulle kunna öva den här, liksom, det som du kallade för gräns.
Ja.
Det är också ett ganska spännande tema, tycker jag, i många esoteriska eller andliga sammanhang. Just den här att kunna uppleva när går man från ett rum till det andra.
Ja.
Att det händer någonting. Men det är väldigt svårt ur ett medvetande perspektiv att följa med. Det blir lätt som att man hoppar över gränsen.
Ja.
Istället för att följa och försöka, här är gränsen. Men det går ju lätt på tankeplan att inse att den övergången finns. Men det är inte så lätt att uppleva den, tycker jag.
Nej, det är väl man får göra eurytmi, du vet.
Ja, jag har gjort för lite eurytmi.
Just med det här. Man till och med gör det, du sa hoppar, man till och med hoppar ibland.
Ja.
För att liksom du, kun att då hoppar man från inre till yttre. Mm. Att du är liksom i dig. Och var går gränsen där du hoppar ut i yttervärlden?
Mm.
Och så kan du in igen, och så kan du hoppa in i innervärlden. Mm. Och det kan man öva.
Mm. Ja, men jag kan tänka så kan man ju förstå också det här att man har det i skolan.
Ja.
Att man kan ju i alla fall föreställa sig att barn ju går över den här gränsen hela tiden. Och att vi ju även som vuxna egentligen gör det varje gång man somnar och vaknar.
Ja.
Så det finns ju också någon slags rumsöverskridande där som det är svårt att följa i med medvetandet. Och jag håller på mycket med olika meditationsgrupper. Där är det ju samma problematik. Och också att känna igen, jag tänker nu om man skolar själen. Vad är nu upplevelser i det bakre rummet som inte kommer från det främre, om jag säger så. Alltså ibland, du kanske tycker att det är flummigt, men för min del så är det ju många sammanhang pratar om det här med änglar eller hierarkier i antroposofiska sammanhang. Och så länge jag är framåtriktad så är det inte så lätt att få tag på någon ängel. Medan om jag är bakåtriktad, höll jag på att säga, det kan ju misstolkas. Men om man lyssnar in i det bakre rummet så är det ju troligare att det finns något sånt där än i framåtblicken ut i sinnevärlden.
Mm.
Och där tänker jag väl också en sån här sak som jag kan uppleva att många har en referenspunkt med den typen av erfarenheter. Ibland också i den antroposofiska rörelsen förhåller vi oss som att det vore ovanligt. Men min erfarenhet är framförallt nu för tiden att det är inte så ovanligt. Den typen av erfarenheter, om vi till att börja med inte definierar det i begrepp, utan att man kan uppleva något väsensartat i det bakre rummet.
Ja. Där ska jag säga, som jag upplever i eurytmien, är om man har gjort eurytmi, en grupp, och liksom kommer in i rätt stämning, då, och det kommer det med begrepp igen, att för då kan det kännas som om det liksom kommer till något. Och då kan man fråga sig, vad kommer till?
Mm.
Och då är det inte nödvändigtvis bak, men liksom att det är något som kommer till i rummet. Att man känner när man liksom avslutar, så att alla liksom bestående känner det, ja men nu, det var något som hände.
Mm.
Och då skulle man kunna ta bilderna, ja men det var en ängel som förband sig.
Mm. Mm.
Om man vill använda det ordet, men där märker man att man är väldigt ovan, skulle jag i alla fall vara. Ett sådant begrepp.
Ja, jag vet heller inte om det nu för tiden är nödvändigt att använda något begrepp. För det blir ju lätt att man fastnar i bilder man har sett i uppfostran eller böcker. Mm. Utan jag tänker mer att det är ungefär som du har varit inne på. Det här att skola själsupplevelsen, vad är det jag upplever? Så kanske man kan vänta en stund med att sätta begrepp på vad det är innan det är tydligare. För jag tänker att det är ganska mångfacetterat. Alltså det är inte bara en sak man upplever i de här andra rummen. Och det kan jag tycka är för mig en viktig antroposofisk liksom väg. Att kunna öva sig i den typen av upplevelser. Utan att man behöver vara rädd för att det här är nog något påhitt eller hjärnspöken.
Ja, just det.
Utan att man kan ha en ganska så att säga, konkret upplevelse, ungefär som du beskrev i en grupp. Man kan uppleva att det händer någonting.
Mm.
Det är inte jättelätt att säga vad det är. Men att det är någonting brukar ofta.
Mm.
Även i jag tänker vanliga arbetsmöten. En ganska självklar så att säga upplevelse att stämningen i rummet förändras. Beroende på vad man pratar om. Och om vi nu kallar det för energi eller känslor ifrån de som är delaktiga. Så det är ju spännande att eurytmi möjligtvis skulle då är en konkret övningsväg.
Ja. Ja, för det är ju inte samtal.
Nej.
Eller det är inte det. Du jobbar på liksom någon, jag skulle kalla det objektivering. Att det finns lagbundenheter både i det själsliga och det andliga. Och lite de lagbundenheterna tar man in och försöker att stiga in i. Där har man ju det som du känner till då. Man har ju att varje ljud skulle jag säga har sin lagbundenhet, har sin rörelse. Varje vokal har sitt själsinnehåll. Och så jobbar man med det här, och det är liksom mer än det personliga, alltså det är liksom objektivt. Ja, men det är liksom alla har den liksom att vad det liksom en förvånad sinnesstämning. Är det där det man vinner mest på att jobba med i A-ets värld? Så man går väldigt sån här fin differentiering av allting.
För det tänker jag är i alla fall ett motiv som jag inte själv har stött på så mycket i eurytmi och som jag ofta övar i antroposofiska sammanhang, nämligen att inte börja med det som syns och försöka få fram något osynligt eller andligt ur det, utan att man börjar tvärtom. Man börjar i det osynliga och kunskapar och forskar.
Mm.
Och sen kan man möjligtvis tala om vad det är. så småningom. Det är i varje fall så jag förstår det här att Rudolf Steiner har börjat att kalla det för andevetenskaplig forskning.
Ja.
Det är många som stör sig på det och tycker att ja, det ska liksom vara som på universitetet. Även om jag då kan tycka att han väldigt ofta säger att nej, så det är inte att göra ett nytt universitet. Utan det är att det med ett annat innehåll går att göra, forska på samma vis. Och det är det som jag hör när du säger med ljud.
Ja.
Om man är 10 personer som lyssnar i det här rummet efter en ljudkvalitet, så är det ju då rimligt om man forskar att man borde höra likartade saker.
Mm.
Som kanske inte blir exakt likadana i det yttre, men likartat. Alltså, ja. om man lyssnar efter en kvalitet, alltså ja. Där vi började. Nej, det går inte att få det ifrån kroppen. Utan stämningen runt ett ljud kommer någon annanstans ifrån.
Mm.
Och det tycker jag är ju lite spännande. Det skulle till och med kanske få mig intresserad av eurytmi.
Ja, vi får komma och prova. Där, det finns möjlighet.
Eller hur?
Ja.
Även för den mest förtappade.
Ja. Men det är som jag tänker, om man tar den här stämningen av vördnad.
Mm.
Ja, men hur uttrycker du det? Om du skulle uttrycka det i det kroppsliga. Och så är det klart, det är många sätt. Man kan ta in något. Det här är ju helt från gresk tid, eller förundran kan man ta, kanske enklare igen. Liksom, ja, men det är då du kan ta in något. För du ser på något lite förvånat där. Och då kan du, men om, eller man kan ta det lite sån högmodig, ja, men det är klart, då får du en helt annan hållning. Mm. Och där är det ju direkt själen som är, ger relationen.
Mm.
Och i eurytmin har man det att man försöker att få det helt själen helt in i det kroppsliga uttrycket. Och då blir det ju en skolning, för då må man börja titta på sig själv. Mm. Ja, men gör jag det här? Eller kanske jag gör något helt annat? Vad gör jag egentligen?
Ja, jag föreställer mig också att man behöver titta då på när du vill uttrycka ödmjukhet.
Ja.
Finns den stämningen i mig när jag gör det, eller är jag inte ödmjuk?
Ja. Precis.
Och jag tänker då att då förstår man ju en svårighet om du ska göra 10 känslor i minuten.
Ja.
Så kräver det ganska mycket övning.
Ja.
Att man inte står och gör ödmjukhet 45 minuter på scenen i en föreställning.
Ja. Och det här är ju själsskolning. För det är mycket i eurytmin också. Så märker du, vi är lite, vad är det står för något, lite skrumpna själsliv i vår tid. Vi har liksom blivit väldigt tilltryckta själsliga sätt, och så hur kan vi liksom få liv i den igen och börja det här som många har smått också, det här att du kan växla, att du kan vara liksom helt som, och så kan du växla och så kan växla, och inte att man hänger kvar. Det vill säga liksom gärna hänger kvar liksom, oj, ska jag gå åt andra hållet nu liksom, men att det liksom man får rörelse både fysisk och själslig. Jag förstår ju många idrotter har haft mycket glädje av eurytmi, just det här att rörelse, att man rör sig.
Och jag menar, det är min erfarenhet av idrott också, att man har rört sig väldigt mycket åt det här hållet som man, i idrott kallar man det för mental träning.
Ja.
Därför att på ren fysisk träning kommer man inte så mycket längre.
Nej.
Utan du behöver göra något mer
för
att öka liksom den fysiska prestationen, så på så vis kan man ju möjligtvis säga att idrott närmar sig
liksom att du må ha medvetenhet med för att få den här, så det inte bara blir något statisk.
Och det tänker jag väl också, kanske i varje fall som Waldorf-elev, att man kan uppleva som negativt, för där lär man sig att ja, men du ska göra vördnad. Det är så här. Och då blir det ju bara fysiskt. För att jag tänker mest på hur jag ska reta fröken eller något annat.
Ja.
Så då blir det väldigt svårt
att
det här känns riktigt.
Ja.
Om jag överdriver lite.
Jo, men det är ju så att man får säga det. Att det liksom, ja, men man kan inte. Och det är ju vår tids fara, intellektet.
Ja.
vi tror vi liksom bare du sier vørdene, og så gjør det vørdene, men det, liksom, ja, men det hjelper ikke om vi har det i intellektet. Nei. Hur kan man fylle rommet med den stemningen? Mm. Og det blir jo del av skolningen. Ja. Mm. Og at man liksom har den ærligheten med seg selv, sier, ja, men er jeg i dette? Eller er jeg ikke der? Er det tomt, eller er det fylt? Mm.
Jag har en annan fråga som jag brukar fråga utminister ibland, som jag inte själv riktigt vet. Det är ju det här med, varför är det bara klassisk musik? Alltså, det, jag har aldrig sett någon hårdrock-eurytmi eller pop-eurytmi.
Jag har gjort till Beatles var det då. Och det skulle man ju kunna, men ofta är det så enkel musik. Alltså liksom tre akkordmusik, ja. Det är sällan man brukar. Att den är rikare oftast, den klassiska musiken. Ja. Så det er litt ur det. Skal du jobbe med musik over tid, så vil du gjerne ha noe som er mer substansiellt enn veldig mye av poppen.
Jeg tenker bare just ur det her perspektivet, at synliggjøre noe sjælsligt, så er det jo også der en fråga, vad er det som skulle bli synligt? Alltså, jag vet att vi har pratat, det var någon hårdrockserie på SVT här. Yeah. Och man blir förvånad. Då rör det sig om dödsmetall och sådana här saker som man tycker är lite hemska. Och så när man tittar på hårdrockaren som blir intervjuad, det är en snäll liten gosse som ger sig jättetrevlig ut. Ja. Och då undrar man ju, vad är det för någonting som finns i själen just, som gör att det låter som hårdrock? Ja. Alltså det var kanske mer min fundering, men man behöver ju kanske inte börja med något extremt, men det här är ju i alla fall någonting som ju, om vi pratar unga människor, de rör sig ju ofta i det blir hela frågan med elektrisk musik eller alla de här frågeställningarna. Ja. Som jag antar att ni som är rytmister också åtminstone gör er tankar kring.
Ja, och där blir man, märker man ju som är rytmist. Det är klart man kan jobba med att sätta på radion, hade jag sagt, eller sätta på att ha högtalarmusik. Men det märker du får ingen... Det är något helt annat. Mm. Du kommer in i ett helt annat rum, apropos sensibilitet. Ja. Eller om du har en pianist som sitter och spelar. Mm. Så plötsligt har du något mycket mer väsensartat. Du kan arbeta på en helt annan måte. Att du kan säga att högtalmusik är mer för bara för föreställningslivet. Så att du kommer för att lära och känna musiken. Eller, det, jag vet inte vad... Det är något annat, men det där ska du jobba rytmisk, så vill jag påstå att man vinner oerhört på att ha levande musik, för det faktiskt är en kvalitet. Det är något verkligt.
Ja. Ja, men det tycker jag, det är väl samma frågeställning som vi har med podden. Ja. Alltså där man kan uppleva, det är en skillnad om man har deltagit i samtalet eller det inspelade samtalet.
Ja, just det.
Sen kan ju vän av ordning säga att det här var vad ni sa.
Ja.
Men man upplever ju ofta att det var inte riktigt det som var innehållet i samtalet. För det fastnar inte på skärmen.
Nej.
Så det är lite samma kvalitet, tänker jag. Men det är väl mer det här att världen har blivit väldigt digital. Och det är svårt... Att det blir de här gamla begreppen att om man inte finns på sociala medier så finns man inte.
Just det.
Och det går ju lätt att förstå ur ett, vad ska jag säga, personligt perspektiv att jag inte försvinner ifrån världen bara för att jag inte finns på Facebook eller TikTok eller WhatsApp eller något annat. Men det är ändå den här, jag upplever övergången som man just står inne i tiden idag. I andra sammanhang, i antroposofiska sammanhang, så talas det ju om den tiden som man är inställd i som ett slags motstånd som du behöver övervinna. Alltså, för mig blir det igen den här gränsen man behöver gå över. Alltså, på vilket vis kan jag öva att uttrycka någonting i ett sånt här media som YouTube? Och då inser jag ändå att det inte är allting som går att uttrycka, men det kan ju i varje fall vara en ingång. Så tänker jag. Alltså eftersom alla är på det området. Så det är lite så jag tänker med musik och text också. Mm. Och för mig betyder ju inte det att en eurytmiföreställning behöver vara elektronisk. Utan jag antar att om ni övar så har ni väl en CD-spelare eller något annat. Därför att det är för dyrt med pianister.
Nej, men vi har Sylvia med.
Ja.
Eller Renate.
Ja.
Eller så vi brukar pianist.
Ja.
Fordi ja. Det er mm. verdt det. Mm. Ja.
Ja, det er jo fantastisk.
Ja. Og det er jo vår tids fare med hele kulturen, ja. At alle tenker liksom, det har vi ikke råd med, og så til slutt så har man bare elektronisk musikk, ja. For ingen, og det er de samme, nå har det vært pandemien, du streamer og streamer, liksom, ja, men de stakkars musikere og sånn.
Ja.
Eller hur? Ja. Hur vil vi ha samhället? Mm. Vil vi ha levende samhälle eller vill vi ha det?
Jag tänker, det finns ju såna här frågor som kanske inte är så lätt utredda. Alltså, hur kan man utveckla eurytmin i framtiden? Det brukar vara en sån här fråga som många sysselsätter sig med. Eller negativt uttryckt, varför har det inte blivit mer än det har blivit? Jag menar, på ett vis är väl svaret självklart, det beror på just den här tidsutvecklingen. Men frågan är, ja, hur arbetar ni med en sån frågeställning som eurytmister?
Ja, det är väl olika. Jag upplever det många... Många sidor av den saken, vi lever ju en väldigt, vad ska jag säga, utmanande tid. Du vet, eurytmi är ju inte, jo, i och för sig är efterfrågas, det blir ju snart brist på eurytmister i skolorna. Mm. Samtidigt är det nästan för tufft för nyutbildade eurytmister att vara på skolorna, om man lägger inte till rätta. Fordi efter fire år eurytmiutbildning så er det ikke redo til å gå ut og undervise. Mm. Altså egentlig skulle vi ha hatt minst 7 år.
Mm.
I sången så vet man det at det tar 7 år.
Mm.
Men i eurytmien så liksom skal man presse fram. Nei, det er hele tiden svårt. Og så er det andre at vi lever i en tid da det er så mye annet som vil at man skal, som man skal gjøre.
Mm. Mm.
I stedet for å si, ja, men velger du å gå en sånn veg, det er en ganske streng veg, det å skulle skole seg rytmisk og gå videre. Mykket arbeide.
Mm.
Og det er ikke så mange som vil det i vår tid. Og man ser ikke hvor mye som krevs.
Mm.
Det er jo samme innan musiken. De som vil gå liksom og riktig gå videre, egentlig alle konstarter.
Mm.
Ja, men det er ikke så mange som orker den vegen.
Nei.
De fleste liksom, ja, men de vil alt mulig annet.
Mm. Ja, jo, nei, men så er det nog. Och därför tänker jag, det var väl intressant tycker jag när där vi började lite grann den här så att säga själsskolningen som gör det möjligt att uppleva andra kvaliteter.
Mm.
Det tänker jag väl ändå att det är många som efterfrågar, fast man kanske inte har hittat till hur man gör. Och då är det väl fint att man åtminstone i och med det här har hört att det är en möjlighet.
Ja, det är ju
inom eurytmin.
Men man hoppas det snart kommer fler yngre, för ja. I Sverige är det väldigt många snart pensionister i eurytmivärlden.
Ja, det är väl en allmän antroposofisk fråga, känns det som,
ja.
Hur man gör liksom med sånt. Ja, jag tänker att vi kanske börjar runda av. Tack så jättemycket, Anne-Grethe. Vi brukar så där när vi gör de här avsnitten fråga på slutet, är det någonting som vi inte har pratat om som du gärna skulle vilja ta upp?
Ja, jag hade med mig här ett citat av Selma Lagerlöf som jag tyckte var så fint.
Ja, men kanske en bra avslutning. Ja, det tycker jag är fint.
Där hon, apropå det här med det själsliga. Och det här är Selmas uttryck för det själsliga. Där hon har, hon säger så här till ett gäng journalister. Till slut har jag ju lovat att säga något om själen. Detta för att jag, lite till min egen överraskning, stod på Mårbacka inför journalister och nästan predikade om att jag tyckte att vi borde återinföra begreppet. Jag började själv undra varför jag tyckte om det ordet, som kanske inte är så modernt. Duger det inte med medvetande eller för den delen hjärnan, själen, låter det inte vagt och omöjligt att få grepp om? som en slinkande bläckfisk någonstans i outforskningsbara havsdjup. Eller rent av en kamelont på intighetssvart bakgrund. Och så kom jag på att det är just därför jag tycker om ordet. För att det pekar mot något som vi ytterst inte kan greppa eller kategorisera. Och jag tror det är bra att bli påmind om detta hisnande och oetiketterbara. Ja, och så går det vidare. Ja. Men jag tycker det var,
ja, det var fint.
Underbart.
Det var en fin avslutning. Tack för det, Anne-Grethe.
Ja.